Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag åkt in till stan och ni kanske undrar vad är Tyresö radion in i stan? Ja, jag har faktiskt åkt ända till riksdagshuset. Och vad gör Tyresö radion där då? Jo, vi har en Tyresöbo som jobbar, eller inte jobbar säger man väl, utan är...
Det är riksdagsledamot.
Riksdagsledamot, Tyresös egen riksdagsledamot som heter vad då?
Men jag heter Mattias Tegnér.
Ja, och vi har hört det flera gånger förut på radion. Och väldigt många tyckte det var ett bra program. Så nu åker jag in den här dagen. Vad är det som ska hända idag?
Det är ju budgetdebatt i riksdagen. Och vår finansminister kommer presentera budgetpropositionen för 2016.
Exakt. Och då vill jag, innan jag säger vi ska prata om det, vill jag bara tala om att jag såg dig på bussen häromdagen. Då satt du uppklädd tillsammans med din hustru utan barn.
Ja, det var första gången, tror jag, sen vår son föddes i november, så att jo, det stämmer.
Ja, hur kom det sig att du med din hustru åkte in på min morgonbussen?
Jo, men det var riksdagens högtidliga öppnande. Så att, ja, dels är det ju upprop, som i skolan. Man har gått tillbaka till skolåldern som riksdagsledamot. Och sen så, ja, så är det ju öppnandet där då är dels kungen som håller ett tal, och han ihop med talmannen öppnar ju riksdagsåret eller riksmötet. Och sen så är det ju dessutom statsministerns regeringsförklaring.
Ja, håller man till i riksdagen eller är man någon annanstans då?
Alltså själva, jo men det är i riksdagen. Sen så är det både i de båda riksdagshusen, så att man är då både i den här lite äldre riksdagshuset, det östra riksdagshuset, och i den nya plenisalen.
Och det kan jag också berätta, för att när man åker till riksdagen idag så går man ju Drottninggatan fram. Man kan ju ta buss 812 från mig till exempel, med direktbussen till Vattengatan, och vandra Drottninggatan fram tills man kommer till det vackra gamla riksdagshuset. Där är ju entrén till riksdagen. Men sen har du och jag gått och gått och gått och gått, så var sitter vi någonstans?
Ja, men det finns ju flera olika byggnader. De flesta socialdemokratiska ledamöterna sitter ju i ett hus som heter Cephalus, som finns en bit in i Gamla stan vid Riddarhustorget.
Och då går man via kulvert där under strömmen där, va? Man går...
Ja, precis. Precis. Mm, man går förlängningen av Drottninggatan, Riksgatan tror jag den heter, och över Stallbron. Mm. Jag tror att det var... Nu kanske jag är ute och cyklar, men jag tror att det var så att det kungliga stallet låg här på Helgansholmen tidigare, och därför så heter då bron mellan Gamla stan och riksdagshuset och Stallbro. Ja. Jag tror att det är så.
Och det som är dumt i de här husen, det är att de är av sten. Så vi sitter i ett rum som också ekar. För i det här huset ekar allting. Så undrar vi sitter inte i ett badrum. Vi sitter i ett ekande sammanträdesrum i Gamla stan. Ja. Mattias, tala nu om. Nu har du suttit ett år som riksdagsman. Hur har det varit?
Det har varit väldigt spännande. Det är ju ett, tycker jag, väldigt ansvarsfullt uppdrag. Så på det sättet har det varit en blandning av många olika saker. Allt ifrån, som jag sa, spännande, svårt, inspirerande. Ja, egentligen ganska mycket olika saker måste jag säga.
Och för de som inte vet det, så har ju du egentligen... Du har ju aldrig jobbat med politik på heltid förut, utan du har haft vanliga jobb. Jag tycker att du är ung, men du har jobbat ett antal år. Men du har gjort någonting annat än bara politik. Du kan bara tala om vad du har sysslat med, så man förstår att du är en person från folket i Tyresö.
Absolut. Men jag har jobbat som ekonom tidigare på Hennes & Mauritz. Jag har jobbat extra som busschaufför. Jag har varit reseledare ett antal år i länder som Marocko, Egypten, Kreta, Bulgarien och Lanzarote. Jag har jobbat extra som croupier. Jag har jobbat extra en kort period på Frälsningsarméns härbärge Källan i Tyresö. Så jag har gjort lite olika saker.
Ja, och hela tiden har du haft ett intresse för politik, för du har varit fritidspolitiker.
Absolut.
Du
absolut.
Sitter också i Tyresö kommunfullmäktige.
Just.
Och du sitter även i Tyresö bostäders
styrelse.
Ja, så du har lite olika förgreningar.
Absolut.
Och sen har du internationell, det här ditt internationella, vad ska man säga, engagemang. Du är också gift med en person som kommer från vårt grannland.
Absolut.
Som du har träffat inom branschen.
Jo, men det är sant. Min fru är danska. Vi träffades när vi båda jobbade som reseledare.
Och du har ett barn som är gammal då?
Jonathan är 10-11 månader gammal.
Hur funkar det? Kan du ta pappaledet när du är riksdagsman?
Ja, det kan man göra. Jag har för mig, nu vet jag inte exakt när det ändrades, men det ändrades för några år sedan så att riksdagsledamöter också kan vara föräldralediga. Så att då är det nästa person på listan som kommer in.
När ska du bli pappaledig?
Från 1 november.
Jaha.
Till sista april.
Men vad innebär det? Får du en vikarie då? Eller ersättare?
Ja, då är det nästa person på listan som går in.
Tillfälligt då? Hur länge blir du pappaledig?
6 månader.
Jaha, okej. Okay. Och då ska du inte hålla på med politik, eller hur?
Nej. Då ska... Alltså det är ju så, eftersom att jag alltid har varit intresserad av politik så tror jag knappast att jag kan liksom bara stänga av den knappen. Men jag ska i alla fall ta hand om Jonathan på heltid och sen så ägna politiken lite mindre tid i alla fall.
Ja, för nu håller på heltid. Mm. Jag är inne här, och varför jag är inne här är för att idag händer stora saker, och det här programmet sen så vet väl alla människor egentligen vad som har hänt. Sen vi som läser politiska tidningar, om man läser, så har ju släppts lite nyheter redan innan budgeten är lagd. Mm. Vad är de stora sakerna som nu kommer hända när för det här är den första budgeten som den rödgröna regeringen kan lägga själva. För förra gången fick ni eller vi inte igenom våran budget.
Absolut. Och det är klart, vi röstar ju inte om budgeten idag, utan idag läggs den fram. Sen så verkar det ju sannolikt att den kommer gå igenom, men det vet man ju inte förrän den är genomröstad.
Fast det finns en överenskommelse som heter decemberöverenskommelsen.
Absolut.
Som gör att vi tror
Absolut.
Att den kommer gå igenom.
Absolut. Uh-huh.
Så vad är det som kommer hända?
Jo, men det som händer idag är ju att finansministern presenterar budgeten, så att hon vandrar ju längs Drottninggatan, precis som du nämnde. Och sen så blir det ju budgetdebatt i riksdagen. Så att tanken är ju att debatten idag ska visa på skillnaderna i svensk politik mellan höger och vänster, och förhoppningsvis blir det en bra debatt helt enkelt. Ja.
Vilka delar av den här budgeten tycker du är liksom bäst, om man säger så?
Jag tycker ändå att det bästa är att det finns ett antal förslag i budgeten som är det vi lovade i valrörelsen. Det tycker jag ändå är det viktigaste, att det är tydligt att den politik som vi nu genomför, det är också vad vi lovade i valrörelsen.
Säg några exempel.
Men det handlar om att få ner arbetslösheten. Det vill säga, det är rejäla satsningar på utbildning, det är investeringar i bostadsbyggande, det är en aktiv näringspolitik, och det handlar också om en snabb väg in i arbete för de många människor som kommer hit från andra länder.
Ja, för det är väl den frågan som har varit aktuellt sista veckorna. Det är ju flyktingkatastrofen. Mm. Och du har själv varit nere i Turkiet.
Jag sitter ju i socialförsäkringsutskottet, som också har ansvar för migrationsfrågor. Så vi har varit i Turkiet, i Ankara och i Istanbul, och träffat olika organisationer i Turkiet. UNHCR, representanter för den turkiska regeringen, men också andra NGOs.
Vad var det ni såg? Vad fick du veta?
Huvudbilden är att det är väldigt många syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet. Ungefär 2 miljoner syriska flyktingar finns registrerade. Det troliga är väl att det kanske är 2,5 miljoner. Av dem så finns ungefär 15% i flyktingläger, och resten befinner sig helt enkelt på gatan. En del människor har några pengar sparade och har gått ihop och hyr en lägenhet, men de absolut flesta finns på gatan. Så man kan säga att det finns väldigt många syrier som befinner sig i Turkiet, som jag tror är desperata och blir mer och mer desperata ju längre tiden går. För att i Turkiet så har man ju ett tillfälligt uppehållstillstånd.
Men hur ser du liksom lösningen? För nu sitter vi i ett läge där människor också kommer till Sverige. Mm. Där vi egentligen också har stängt våra gränser. För här kommer ju ingen simmande via Östersjön till Sverige. Utan man måste ju ha ett visum till Sverige. Hur ska vi lösa det här? Vad är dina idéer om hur... Vad är rätt väg att gå nu?
Jag håller inte med dig om att vi har stängt våra gränser, utan om man tittar på Europa så är ju Sverige ihop med Tyskland de länder som är mest generösa och ger... Dels har man den högsta frekvensen av hur många procent som får uppehållstillstånd av de som har sökt uppehållstillstånd.
Av de som lyckas ta sig till Sverige.
Just det. Men det är också väldigt många som kommer hit.
Ja,
jag håller inte med om att vi har stängt av gränsen.
För det undrar man ju, varför tar man skrangliga båtar över Medelhavet? Mm. Varför tar man inte flyget? För man betalar ju ändå så mycket pengar till de här flyktingsmugglarna. Mm. Varför tar man inte en flygbiljett till Sverige?
Mm.
Och det beror ju på att man inte har visum att ta sig till Sverige.
Absolut.
Och det finns inget sätt att få visum utomlands. Så vi har ju stängt gränsen på det viset. Att lyckas man ta sig den illegala vägen in i Europa, så får man ju stanna i Sverige. Så det håller jag med om. Men vi har ju vi är lite hycklande, tycker jag, ibland i Sverige. För vi har ju inte fri invandring.
Ja, det kan man absolut tycka. Att det är hycklande om man... Ja, vi har inte fri invandring till Sverige, utan vi har ett system som bygger på att kommer man till Sverige så kan man ansöka om uppehållstillstånd. Och då gör man en bedömning, och de som har asylskäl får stanna och de som inte har asylskäl får inte stanna. Sen så är det ju så att det är väldigt många människor som vill komma till Sverige, och det är också därför så många kommer hit. Men det är riktigt att du kan inte ta flyget utan
du måste ta en fruktansvärd väg via Medelhavet eller via flykting för att ta sig till Sverige.
Ja, Sverige är en av de länderna som har flest kvotflyktingar också. Mm.
Ja, kvotflyktingar. Men de är så få. Ja. Ja, den här frågan är vi märker det. Den här frågan är stor, för det här är någonting jag tror alla sitter och diskuterar vid sina middagsbord eller frukostbord just nu när man läser tidningarna. Men hur ser du som då varande makten i Sverige, är det Mattias? Är du makten i Sverige?
Nej, så känns det faktiskt inte. Men det är klart att vi alla som är riksdagsledamöter bär ju en del av ansvaret och har en del av makten, utan tvekan.
Ja. Absolut. Och hur ser ni i socialförsäkringsutskottet då, som diskuterar de här frågorna, hur ska vi göra för att lösa flyktingfrågan?
Jag skulle definitivt säga att för att kunna hantera den situationen som är, så måste vi samarbeta i Europa. Utan det så kommer vi inte kunna hantera situationen. Jag tror inte att Sverige kan lösa situationen själv. Jag tror inte att det skulle vara praktiskt möjligt att till exempel ta bort visumkravet som du pratar om. Och om vi hade gjort det, då måste vi bara acceptera att vår flyktingpolitik skulle se helt annorlunda ut. För då är det helt andra mängder människor som skulle komma hit. Och då kanske vi, som Turkiet gör, får upprätta rena flyktingläger och ha tillfälliga uppehållstillstånd och sådär. Den vägen vill nog jag helst inte gå, utan jag ser hellre att man har en politik där man gör en bedömning om du har asylskäl. Har man det så får man också stanna i Sverige, man får ett permanent uppehållstillstånd och vi lägger ner resurser på att man ska komma in i samhället. De som har en utbildning ska snabbt kunna använda den och på något sätt kunna starta ett nytt liv. Så vill jag nog helst se den svenska flyktingpolitiken. Och då tror jag inte att vi ensidigt kan ta bort visumkravet. Däremot så har ju Stefan Löfven öppnat för det lite grann. Att man inom Europa skulle kunna se hur man liksom kan lösa situationen. Om en högre mängd kvotflyktingar till exempel skulle kunna göra en skillnad.
Mm. Tyresö, där vi bor, har ju inte tagit emot speciellt mycket flyktingar. För att vi... En av de här rika kommunerna, blå kommunerna, som säger nej, vi har inga lägenheter. Mm. Nu håller vi på att ändra oss lite grann i Tyresö.
Mm.
Så förut har vi egentligen bara haft 9 ensamkommande flyktingbarn, alltså tagit emot. Och nu har ju man bestämt Migrationsverket att nu bara fördelar man ut på kommunerna. Så nu får vi 2-3 stycken varje vecka. Så nu måste ju Tyresö tänka om. Mm. Och det har man ju pratat om nu också när det gäller alla andra asylsökande. Att alla kommuner ska... bidra.
Absolut, absolut. Och jag tycker att det är ganska logiskt.
Vi har ju inte gjort det i Tyresö. Nu säger jag inte vi, för där har vi inte, om man är socialdemokrat, har inte vi bestämt. Utan det är inte vi.
Absolut.
Men kommunen Tyresö, som är borgerlig.
Så är det. Enligt den här undersökningen som Aftonbladet hade gjort, så tror jag att Tyresö hade tagit emot 36 personer under 2015.
Ja.
Jag vet inte om det stämmer, men...
Vi ligger väldigt långt ner i alla fall.
Ja, och jag tycker att det finns en logik i det vi säger, att det är klart att hela Europa måste hjälpas åt för att vi ska kunna klara den här situationen. Och säger man det så blir det också naturligt att säga att ja, men det är klart att alla kommuner måste hjälpas åt för att vi ska kunna hantera situationen i Sverige. För det är klart, jag tycker inte att man ska hyckla med att kortsiktigt när man tar emot flyktingar så kostar det pengar.
Ja.
Sen om vi lyckas med integrationen så kommer det vara en god investering.
Och
det
finns 10 år?
Ja, förhoppningen är ju att det kanske ska ta 2 år att komma in på arbetsmarknaden. Sen så är det ju olika i vilken mån man lyckas med det. Men det bör inte vara 10 år, utan 2 år borde vara
Men det här som är problemet, att läser man ut, nu dundrar ut siffror från Migrationsverket, från SCB, och som visar på arbetslöshet. Och svenska ungdomars arbetslöshet är, om jag läste siffrorna rätt, 21% i Sverige. Och ännu mer, det är alltså över 30% med de som har ungdomar med utländsk bakgrund. Så att var tredje ungdom med utländsk bakgrund har inga jobb. Och där skapar de här så kallade utanförskapsområden och allt sånt där. Så att de här, hur ska vi se till att folk får jobb? För det upptar i alla fall mitt huvud. Jag har ju släktingar som har liksom blivit arbetslösa, även om när de kan svenska. Ja, jättebra liksom CV och jättesvårt att få jobb. Bara för att man är kanske 50 eller man inte liksom. Så att det är inte så lätt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden idag. Och de här enkla jobben som man sa förut, ja, men då sätter man kassan i Konsum eller någonting sånt, eller vad man nu sa. De är ju inte heller så många. Och kan man inte svenska får man ju inte knappt städjobb. Så hur gör vi för att dessa människor snabbt ska komma i arbete?
Mm. Det här tänker jag, här finns det liksom flera delar. Dels så är det ju så att det finns ett problem med matchning på den svenska arbetsmarknaden. Jag menar, å ena sidan har vi en hög arbetslöshet. Å andra sidan säger Svenskt Näringsliv att ungefär var tionde rekrytering går om intet. För man inte hittar rätt person eller en person med kompetens. Och där handlar det ju dels om den här utbildningssatsningen som nu finns i budgetpropositionen. Att man ser till att människor utbildas till de jobben som faktiskt efterfrågas. Det är ju en av delarna. Och här kommer ju också vi in på det här snabbspåret som jag pratade om. Där det faktiskt handlar om att till exempel läkare från Syrien snabbt ska kunna få sina betyg verifierade och validerade, så att man också då kan arbeta med det jobb man har. Det är liksom en av delarna.
Mattias, nu låter det som att majoriteten som flyr till Sverige är syriska läkare.
Nej, men det är faktiskt en ganska hög utbildningsnivå på de som flyr hit från Syrien. Jag har till och med sett siffror på att den genomsnittliga utbildningsnivån på de syriska flyktingarna är högre än den svenska utbildningsnivån.
Men antal som får uppehållstillstånd i Sverige är inte bara syriska högutbildade. Jag tror det var hälften jag läste sist har inte ens gymnasiebetyg av de som då får uppehållstillstånd i Sverige. Så vi är också en stor del som kommer från andra länder. För det är inte bara syriska flyktingar, utan det är många delar som kommer hit nu. Eller många delar av världen som kommer hit nu.
Fast väldigt, väldigt många kommer från Syrien, och sen så är det ganska många som kommer från Afrikas horn också. Ja, och där finns det ju, precis som du säger, en ganska stor delning. Ja. Där många av de som kommer hit från Syrien är högutbildade, och många av de som kommer hit från Afrikas horn inte är det. Fast det viktigaste är ju faktiskt att vi har väldigt många högutbildade som redan befinner sig här idag, som inte arbetar med sitt arbete. Så att det finns liksom flera saker att jobba med. Och det ena verkar vara att trots att man har en utbildning så har man väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det måste vi våga prata om för att faktiskt göra någonting åt den svenska arbetsmarknaden. Det är klart att det är konstigt att samtidigt som det finns brist på ingenjörer, att det finns ingenjörer som jobbar som taxichaufförer. Det tycker jag är jättekonstigt. Så att dels måste vi prata om den svenska arbetsmarknaden. Hur ska man se till att man kan ta tillvara de utbildningar och de utbildade människorna som finns här?
Det är
en av delarna. Ja. Det kan man liksom inte komma ifrån.
Men det stora problemet då med människor då som... För vi har ju rationaliserat bort väldigt mycket jobb här i Sverige. Om man nu inte är högutbildad, vad finns det för jobb?
Mm. Det finns ju en del undersökningar som kanske inte pekar på att de absolut enklaste jobben har försvunnit, utan att det snarare är någonstans i mellanskiktet som ganska mycket jobb har försvunnit. Och det är igen därför det behövs en aktiv politik för att få fler jobb. Och då tror vi ändå att det är utbildning det handlar om. Alltså det går liksom inte att trolla med knäna, utan det behövs mer utbildning, eftersom att det är uppenbart att människor som inte har en gymnasieexamen, de har väldigt, väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Sen är det svårt för andra personer också att komma in på arbetsmarknaden, men de som inte har en gymnasieexamen har det jättetufft. Mm.
I andra länder så är det så att man kan få jobb ganska snabbt, riktiga skitjobb. Så man måste kanske ha en eller två eller tre skitjobb och gå knappt runt. Så till exempel när jag var i New York så fanns det någon som bara öppnade en dörr, det var dens jobb. Trycka på en knapp på en hiss, det var dens jobb.
Mm.
Så att, och då kände jag liksom, och alla skulle ha pengar. Jag tyckte det var tiggeri, för att de levde ju på tipp.
Mm. Alltså, dricks.
Och likadant på restaurangen var det jättemycket folk som jobbar, men de hade ingen fast inkomst, utan de levde på dricks. Mm. Och det är ett helt annat samhälle, det här med låglönejobb.
Absolut.
För det finns ju också massa nu som tycker, ja men se till att de här, alltså, dra igång så att man kan jobba. Mm. I stort sett att man har människor som fixar en trädgård och rut och rot och allt vad det var för någonting som diskuterat förut.
För mig som socialdemokrat så är det viktigt att säga att tittar man på USA så finns det ju ingenting som tyder på att den här sociala mobiliteten existerar. Att man börjar med skitjobb och sen arbetar man upp sig och sen så slutar man någonstans. Någon annanstans i samhället. Utan det är en myt. Jämför man samhällen som Sverige och USA så är ju den sociala mobiliteten mycket större i Sverige. Så att det finns ju ingenting som tyder på att man börjar med att öppna dörrar och sen så slutar man någon annanstans. Så att för mig är det ju som socialdemokrat väldigt viktigt att säga att vi vill ju förstås, alltså det är inte fel på några jobb. Men för att det ska kunna finnas ett jobb så måste det vara någon som är beredd att betala för det. Och alla människor måste ha en lön som man kan leva på. Mm. Och det är klart att i ett sånt samhälle då finns det inte den typen av jobb som man inte är beredd att betala en dräglig lön till en människa. Det är sant, det finns inga människor som står och öppnar dörrar. Och det är inte för att man tycker att det är fel på vissa jobb. Men det är uppenbarligen så att det inte finns människor nog som är beredda att betala för det jobbet. För då hade det existerat. Mm. Och vi är inte beredda att dra ner minimilönerna så att människor ska kunna jobba heltid och samtidigt inte kunna försörja sig och svälta. Det är inte det samhället vi vill se.
Men vi har också dragit ner den offentliga sektorn i Sverige. Ska vi skapa fler jobb? För det behövs ju massvis med jobb. Alltså, lärare säger att de skulle behöva elevassistenter. Alltså, på sjukhus skulle de behöva fler som och så vidare. Vi har ju en stor offentlig sektor som är ganska, som skulle behöva jobb.
Mm.
Men som sagt, vem betalar? Men
vi gör ju en av de största satsningarna på skolan nu till exempel, som var en av de sakerna som vi lovade i valrörelsen. Och då handlar det dels om fler lärare, men också, och det är faktiskt viktigt, att de lärarna som finns faktiskt måste få högre lön så att läraryrket höjs.
Men de har ju väldigt mycket extra uppgifter nu med administration, massa saker de ska göra. De skulle ju vilja bli fler.
Mm. Och det var en av de sakerna som vi sa i valrörelsen. Alltså de som jobbar inom välfärden, de som faktiskt är proffs där, de måste kunna få möjligheten att vara proffs.
Ja.
Så det är klart att det är så att lärarna i högre utsträckning måste kunna få lov att vara lärare och arbeta mindre med administration. Och samma sak inom den andra delen av offentliga sektorn.
Det har jag lagt en motion om i Tyresö kommunfullmäktige.
Strålande, strålande.
Ja, nu har vi inte löst de stora frågorna. Nu tänkte jag bara, för att när vi nu spelar in det här, då har det varit en diskussion på TV i Debatt där man lät danska politiker prata och med svenska politiker. Och jag som då trodde, eller fått bilden av att Danmark är ett mycket ogeneröst land mot flyktingar, eller har det liksom, ja, som någon sa där i programmet, ni är rasister i Danmark. Jag fick höra flera, alltså jag har inte följt Danmark förut för att jag kan inte danska. Du som är gift med en danska och förstår danska kanske bättre. Hur är din syn på Danmark och Sverige? Är Danmark ett väldigt ogeneröst land?
Generellt sett när det gäller min syn på Danmark och Sverige är att jag tycker faktiskt att vi har problem. Det har liksom blivit opportunt, och det här gäller i båda länderna. Det har blivit opportunt i Sverige att misskreditera Danmark och beskriva landet på ett ganska konstigt sätt och ett ganska onyanserat sätt. Och precis liksom som du säger, det är lätt att klistra på danskarna att de är rasister eller halvrasister eller vad det nu månde vara. Och så andra sidan i Danmark då, så har det blivit lätt att klistra på svenskar att vi är liksom halvnaiva kulturrelativister. Liksom.
Ja.
Och jag tycker det är jätteproblematiskt, för att vi som bor i Sverige vet ju att vi har en stor och viktig debatt kring flyktingpolitik och invandring. Och det finns väldigt många åsikter, och det är inte så att alla bara sitter och nickar i ett hörn. Och det är precis samma sak i Danmark, att det finns en ganska stor debatt, och på vissa sätt är vi ganska lika. Och därför tycker jag det är jätteproblematiskt att vi håller på att skapa det här, den extrema tudelningen som inte riktigt stämmer.
Jättekonstigt, därför att både Sverige och Danmark ligger högst i alla såna här undersökningar alltså på integration, mottagning. Alltså vi är bland de bästa länderna i världen när det gäller solidaritet.
Absolut. Danmark, om man tittar per capita, tar ju emot väldigt många flyktingar. Och det har liksom glömts bort i debatten, och det tycker jag är synd. Sen så, det som jag tycker har varit problematiskt i Danmark är att tonen i det offentliga samtalet har påverkats ganska mycket av Dansk Folkeparti. Och det ser jag som det stora problemet, kanske snarare än hur många flyktingar man har tagit emot. För där har ju Danmark utan tvekan tagit med sin del av
och
ansvaret.
Dansk Folkeparti är ett systerparti till Sverigedemokraterna, kan man säga, eller?
Jag vet inte om jag vågar ge mig in i den diskussionen. Nej, nej. Jag tror så här, att Dansk Folkeparti skulle inte acceptera det, eftersom att Dansk Folkeparti är ju ett mer traditionellt populistiskt parti och har ju inte sina rötter i nazismen som Sverigedemokraterna har. Så att jag tror att det är så att Dansk Folkeparti till exempel i Europaparlamentet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, just för att de hävdar att de har en annan bakgrund än vad Sverigedemokraterna har.
Men en annan fråga, Mattias. Nu när Sverigedemokraterna liksom toppar med 20% i opinionsundersökningar, tycker du att det är rätt att vi säger så här, de är rasister eller de är fascister? Eller, alltså, tror du att de 20% som säger sig vilja rösta på SD, att de har sådana värderingar?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att jag tycker att man absolut kan vara tydlig med. Det är ju så att Sverigedemokraterna har ju sina rötter i nazismen. Ja. Det är ju inte något, det är inte tutal om saken. Sen har ju det partiet förändrat. Sen i vilken utsträckning de har gjort det, det kan inte jag svara på. Men det som är viktigt är ju förstås att de som röstar på Sverigedemokraterna behöver ju varken vara rasister eller främlingsfientliga. Däremot så tror jag att Sverigedemokraterna har ju en tydlig agenda i att de vill ändra vår migrationspolitik. De vill att vi tar emot färre invandrare. Jag tror inte att människor är dummare än så, att om man tycker samma sak som Sverigedemokraterna, då röstar man på dem i just den frågan.
Jag tycker det är ett problem, på samma sätt som man förut kallade Vänsterparti för kommunister. När de slutade kalla sig själva för kommunister, så vill man gärna etikettera dem. Ni har inga vettiga åsikter, för ni är ju gamla kommunister. Ni har ju en gång stöttat dem och dem och dem. Så jag kan ju ibland känna att liksom man håller på att sätta etiketter på folk. Då tar man ifrån vad de pratar om idag. Sen kanske det är så att vi allihopa kommer från ett... För 100 år sedan i Sverige hade vi ganska dåliga åsikter säkert. Alla våra förfäder. Alltså vi... Alltså,
det har du för sig rätt i. Men det är ändå så att när Jimmie Åkesson gick med i Sverigedemokraterna så var det fortfarande hakkors på deras möten.
Var det? Okay, ja.
Men det, som jag säger, de har gjort en resa också. Jag håller egentligen med dig om att man inte behöver sitta och etikettera.
Jag tycker det är dumma som man kan göra, för då... Jag tror nämligen att man gör folk till, liksom, när man säger du är en sån, och då skapar man ju också liksom ett slags, vad ska man säga, distans hela tiden. Då går det inte att prata, för att man måste prata med fienden om man ska, man måste ju på något sätt hitta dialogen.
Ja, men det är sant. Ja. Samtidigt så tycker jag också man kan säga att Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra, och det är ju en del av affärsidén i den typen av rörelser, att man pratar ju bara om vissa typer av frågor, och man vet att det är väldigt svårt att uttrycka vissa saker, och det gör man då heller inte. Men absolut.
Nu växer vi direkt ämne till nästa fantastiskt enkla fråga. Det är bara enkla frågor jag ställer till dig, Mattias. Bostäder. Var ska alla bo? Var ska din son bo när han flyttar hemifrån? Ja. Hur ska han... Nu har han ju född eller hos två föräldrar som förmodligen kommer kunna hjälpa honom till bostad, så många av oss som har bra jobb, vi kan hjälpa våra barn till bostad. Men tänk alla de som idag inte kan köpa en bostadsrätt. Och en bostadsrätt i Tyresö kostar typ 1 miljon eller 2. Den lilla bostadsrätten. Hur ska dessa människor få någonstans att bo?
Nej, men det måste ju finnas hyresrätter.
Ja.
Alltså hyresrätter är ju på något sätt kittet i bostadsmarknaden. Dels för att du ska ha möjlighet att kunna flytta hemifrån. Men också när det händer saker i livet, att du vill skilja dig. Eller när du blir äldre. Eller, det ska man inte heller glömma bort, det är väldigt många människor som i hela sitt liv vill bo i en hyresrätt. Det är inte bara någonting som man flyttar till när någonting har hänt. Utan det är väldigt många människor som faktiskt tycker om att bo i en hyresrätt.
Hyr dig fri, som det heter.
Absolut.
Man vill inte ha skulder.
Absolut.
Ja. Och vad kommer nu budgeten att göra för bostäderna?
Ja, men det finns ganska mycket pengar i budgeten för bostäder. Jag har för mig att det var 5,5 miljard. Och då handlar det om att dels så återinför man ett investeringsbidrag så att det faktiskt blir mer lönsamt att bygga hyresrätter. Sen finns det också pengar för att upprusta delar av de hyresrätter som har blivit äldre och som behöver rustas upp. Så att det är den största satsningen på bostäder, ja, men egentligen under de senaste 15 åren skulle jag säga.
Sen finns ju en annan sak, att hyresrätterna är ju missgynnade. Vi som bor i bostadsrätter eller egna hem, vi får ju göra ränteavdrag. Så att det är, när man flyttar från en hyresrätt, än man skaffar sig ett lån, så blir det ändå billigare för man får göra. Finns det några idéer om det här ränteavdraget, eller rotavdrag får vi också göra? Alltså, det kommer ju inte de som bor i hyresrätt till del. De betalar mer för sina kvadrat.
Mm. Jag kan tycka att Sverige kommer hamna i en situation att man behöver göra en större skattereform. Och det är klart att man borde titta på det totala skattetrycket i de olika bostadsformerna. Och det är helt, jag håller med dig, det är så att hyresrätten är missgynnad. Mm. Absolut. Mm. Så att det...
Är det sånt ni diskuterar i den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen?
Ja, det är klart att det diskuteras. Sen så måste man vara ärlig med att säga att det ekonomiska läget är ju en utmaning när vi har strukturella underskott med 75 miljarder när vi kommer till makten. Och då varje reform som genomförs måste finansieras.
Och orsaken att det fattades så många miljarder berodde på?
Ja, sänkt skatterna i ett antal omgångar. Ja. 140 miljarder tror man brukar säga, 140-150 miljarder. Men framförallt så tycker jag att man kan kritisera att man sänkte skatterna valåret trots att man visste att vi redan hade ett underskott.
Mm. Ja, exakt. Nu tänkte jag ta det kanske mer enklare frågan till dig. Vi ska diskutera din kropp. Mattias, du la ut en bild på dig själv när du fotade dig själv framför spegeln. Ja. Har det livet i riksdagen gjort dig lite rund om magen?
Ja, men lite grann.
Ja.
Jag skrev ju ett blogginlägg på min blogg mattiastegner.com.
Ja, precis, gå in och titta får ni se Mattias mage.
Ja, och där kan vi väl konstatera att det verkar som att livet som riksdagsledamot har gjort att det har smugit sig dit ett par kilo som inte borde vara där. Så att mitt blogginlägg var på något sätt startskottet för en ny och slimmad och vältränad Mattias. Okay. Framförallt, nu låter det som att det bara är en fråga om estetik, men det är det ju inte. Utan vi vet ju att det finns tydliga kopplingar mellan midjemått och övervikt och livslängd och sådär. Och då tyckte jag att när jag började närma mig de här 110 centimeterna, jag tror att det var någon forskare på Karolinska institutet som konstaterade att i genomsnitt lever man 3 år kortare om man har ett midjemått på 110 istället för att ha 95 eller 90 eller sånt, om man är man.
Ja, precis.
Så att jag tyckte helt enkelt att livet är ju ändå rätt roligt. Så att,
för du brukar förut åka rullskridskor till möten.
Mm.
Du har sprungit, du har spelat hockey, du har hållit på och tränat så bara den.
Mm, absolut, ja. Absolut. Och nu så sitter jag här och degenereras. Nej, men jag dömer fortfarande lite ishockey, men alldeles för lite.
Ja.
Men nu här sen jag försökt ta tag i det här så har jag i alla fall börjat cykla till riksdagen.
Ja. Och det här är frågor som egentligen också berör ditt utskott, det här med alltså hur mår människor?
Absolut, jag sitter ju i socialförsäkringsutskottet, så att vi har ju mer om de offentliga försäkringarna att göra. Och jag tror ju att det finns kopplingar mellan hur människor mår i allmänhet och sjukskrivningarna. Det finns ju vissa som hävdar att det inte alls har med varandra att göra. Men jag tror att huvudorsaken till att man är sjukskriven är att man är sjuk. Mm. Och det är klart att då hänger det ihop.
Tyvärr hinner vi inte gå in i detta fantastiska område. Jag får åka hit igen, Mattias, och prata mer just om de här frågorna. För nu tog vi hela svängen i och med att det var budget och flyktinggrej.
Mm. Ja, du hade lovat att vi skulle lösa de enkla frågorna i svensk politik.
Ja. Men och du måste också fråga, är du fortfarande vegetarian?
Absolut, absolut.
Det tycker jag är väldigt kul med dig, Mattias. Du lever lite grann som du lär. Du, när man bjuder dig på godis, När vi har en godisskål så äter du inte all godis när det är gjort på tuppkam eller vad det var.
Ja, om det är gelatin i så äter jag inte. Det stämmer. Nej. Jag försöker leva som heller. Ja. Absolut. Ja.
Vad roligt att få komma hit. Jag hoppas att det inte ekar för mycket i det här programmet. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och jag har försökt att ställa de enkla frågorna till Mattias Tegner. Är det någonting du vill ha sagt som jag, i och med att jag faktiskt, du fick inte liksom hitta på något eget den här gången och säga. Är det någonting mer du vill tillägga?
Nej, egentligen inte. Det man kan sammanfatta med är att som riksdagsledamot så känns det väldigt skönt att vi, den rödgröna regeringen, nu tar de första stegen för att faktiskt genomföra den politiken som vi lovade i valet. Det känns jättebra.
Så om ett år sitter vi här igen och då har det hänt saker?
Absolut.
Det hoppas vi. Så tack så hemskt mycket.
Tack.